En helt ny dokumentärserie från Historia Nu Dock av Kristina Ekero Eriksson och Urban Lindstedt. Det här är Vikingen i världen.
Vikingarna, de var inte något främmande folk.
Sannolikt är det ett slags tempel, ett kulthus helt enkelt.
Enligt legenden så är rurikiderna skandinaver.
Från skeppet och bränslet och slavinnan och hennes herre hade blivit till aska.
Du hör dokumentären på historia.nu eller där poddar finns.
Det är ju redan det där, visst är det fjärde korståget där alldeles i början av 1200-talet som går helt snett. Alltså redan det tredje var ju på många sätt ett fiasko, du nämner han där som drunknar, Fredrik Barbarossa. Men det fjärde korståget kort därefter, det slutar ju med att man plundrar Bysans. Alltså man plundrar Konstantinopel.
Ja, de kommer ju aldrig, de kommer inte ens fram.
Nej, precis, man kommer inte vidare. Om man liksom, du vet, plundrar alltså ortodoxa kyrkor och bränner religiösa kristna skrifter och begår övergrepp mot andra kristna. Det är inte längre lika ärofullt efter det att vara korsfarare, tror jag.
Podden En oväntad historia utgår från en liten händelse för att med glimten i ögat berätta den stora historien. Programledare är historikerna Olle Larsson och Andreas Marklund.
Hallå Andreas!
Tjena Olle!
Hur är läget?
Det är helt fantastiskt.
Du, jag tänker börja med ett erkännande. Jag vet att jag har gjort det förut, men idag handlar erkännandet om att jag måste faktiskt bekänna att jag är nästan på sjukligt fascinerad av den så kallade tempelherreorden. Jag minns tydligt när jag stötte på tempelherrarna för första gången. Och det var i filmen Ivanhoe som visades och fortfarande visas i svensk tv på nyårsdagen klockan 15 varje år. Och den här filmen utspelas i England i nådens år 1194, alltså under åren efter det tredje korståget. Och det här tredje korståget leddes ju först av Fredrik Barbarossa som sen omkommer. Han drunknar, tror jag, under ganska, ja, inte helt hjältemodiga omständigheter. Och sen tas då ledningen över av den engelske kungen Rickard Lejonhjärta.
Just det.
Och i korthet så handlar den här filmen om hjälten Wilfred of Ivanhoe som spelas av Anthony Andrews som återvänder från det heliga landet på där han har varit på korståg mot sin fars vilja. Och i samband med att han kommer hem så bevisar han ett turnéspel. Han deltar i det här turnéspelet och här möter han en riddare. Den riddaren som kommer att bli hans antagonist och rival genom filmen, nämligen Brian de Bois-Guilbert. Och han var medlem i Tempelriddarorden. Och det var just i hans gestalt som han för första gången kom i kontakt med de här mytomspunna riddarna. Och även om Brian de Bois-Guilbert har vissa försonande drag i den här filmen så är det ändå en väldigt mörk bild av tempelherrarna som presenteras. De är grymma, de är opolitliga och de är religiösa fanatiker. Och den där bilden hade jag egentligen med mig ganska länge innan jag försökte sätta mig in i lite mer vilka var tempelherrarna egentligen. Så då undrar jag, Andreas, hur såg ditt första möte med tempelriddarna ut och vilken bild fick du?
Ja, men alltså jag såg naturligtvis också Ivanhoe som barn på 80-talet och tyckte väl att det var typ det coolaste jag någonsin hade sett på tv. Inte minst då Sam Neill i rollen som den här onde, men charmerande också då, tempelriddaren, vad heter han, Brian de Guilbert, de Bois de Guilbert. Men annars så var det nog den här romanen Foucaults pendel av Umberto Eco så kom i slutet av 80-talet som formade min bild av tempelriddarna. Alltså den handlar ju då om några relativt förvirrade akademiker som kommer då på spåren av en hemlig tempelriddarplan att ta över världen, inte ett mindre. Jag tror att det skulle då var år 2000 som tempelriddarna skulle ta över världen, om jag inte missminner mig. Alltså den här utspelar sig då i huvudsak på 80-talet. Det var en extremt spännande bok som jag kommer ihåg det. Jag fattade naturligtvis inte allt, men det tror jag var en del av meningen också, för han drev lite grann med så okulta konspirationsteorier, den gode Umberto Eco. Men alltså det var ju de mer okulta och spekulativa sidorna av tempelherrarnas historia som drogs fram. Det var lite alla Dan Brown och Da Vinci-koden, men alltså det har definitivt format min bild av tempelherråren.
Och just det där tror jag också är en viktig bild av populärkulturen, alltså de mystiska tempelherrarna som vaktar en hemlig skatt som besitter uråldrig esoterisk kunskap. Men precis. Annars tänker jag att när jag tänker på bilden av tempelherrarna just i populärkulturen så är det oftast att det är en bild av orden som ganska mörk. Och att det är den bild som väldigt många människor har med sig just på grund av att populärkulturen har så starkt genomslag. Och därför tänker jag att det kanske kan vara vår plikt och skyldighet som professionella historiker att försöka nyansera den här bilden lite grann. Och titta på vilka var tempelherrarna egentligen?
Ja.
Och jag tänker att jag ska börja med att ta med dig på en resa i tid och rum. Vi befinner oss nu i korstågstid. Jerusalem har erövrats av de kristna år 1099 och ett nytt rike, en korsfararstat, Outremer, riket på andra sidan havet har skapats. Ett rike som är militärt svagt men feodalt enligt franskt mönster. Och två franska riddare, Hugo de Payne och Godfrey de Saint-Omer, har en lösning just på hur man ska lösa det här militära svaghetsproblemet som Outremer brottas med. Och de vill då grunda ett brödraskap som ska bestå av munkar som ska försvara pilgrimerna och de heliga platserna. Och det är därför vi nu befinner oss i den heliga gravens kyrka i Jerusalem, och det är juldagen 1119. Och inför patriarken i Jerusalem svär nio franska riddare en helig ed. De lovar att försvara pilgrimer mot stråtrövare och våldtäktsmän och att leva i fattigdom, kyskhet och lydnad enligt samma regler som gäller för präster och munkar. De skapar en förläggning på Tempelberget, samma plats där det mytomspunna Salomos tempel en gång ska ha legat. Och de tar också namnet, de kallar sig för Kristi och Salomos tempels fattiga riddare. Och därmed har tempelriddarorden skapats. Jerusalem, juldagen 1119. Men för att förstå varför det var nödvändigt att skapa den här orden av krigarmunkar så måste vi gå tillbaka lite grann i tiden. Tillbaka till tiden för det första korståget. Andreas, varför drar man ut på ett korståg i slutet av 1000-talet? Vad var bakgrunden till det här och vad fick det för resultat?
Ja, men det är ju en jädrigt bra fråga, Olle. Alltså, ett medeltida korståg, det var ju en slags heligt krig. Eller kanske en helig militär specialoperation, eller fälttåg, som välsignades eller auktoriserades av kyrkan. Inte minst då av påven själv. Och det första egentliga korståget då, lanserades väl då som idé av en påve som hette Urban den andre vid ett kyrkomöte i den franska staden Clermont i en smockfylld katedral i då november 1095, där han då höll ett väldigt flammande tal där han uppmanade sin publik, eller vad man ska kalla det för då, att sy ett kors på kläderna och bege sig iväg till det heliga landet för att återerövra Jerusalem som då några decennier dessförinnan hade erövrats av ett turkiskt folk. Och han lovade då intet mindre än frälsning och syndernas förlåtelse för de som gav sig iväg på det här heliga uppdraget.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites.
So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Det här är ju oerhört centralt att det här ligger helt rätt i tiden. Det går en fråga av fromhet över Europa. Det är på modet att genomföra pilgrimsvandringar, allra helst till den heliga staden. Påven har fått veta att pilgrimerna har haft det svårt, blivit illa behandlade. Och det, han har också fått en bön om hjälp från den bysantinske kejsaren som heter Alexios Komnenos.
Just
det. Som känner, upplever sitt eget rike som hotat. Och det är det här som gör att han samlar det här kyrkomötet i Clermont i november 1095. Och det är ju faktiskt så att det är så mycket folk här så att man hade ju tänkt att vara i katedralen från början, men man tvingas ju hålla detta utomhus.
Ja, just
därför
det.
Att gensvaret blir så enormt.
Så han står på balkongen där.
Ja. Uppmanar de församlade som nästan på allihop är frankiska riddare då att ta korset, syde på sina kläder, återreva de hela platserna och där få syndernas förlåtelse och frälsning, så får det här ett enormt gensvar. Och folket har då skanderat Gud vill det, Gud vill det, Gud vill det. Eller som vi latinare säger, Deus vult.
Deus vult, precis.
Fast de kanske skrek det på franska, då blir det väl Dieu le veut eller någonting liknande.
Något åt det hållet. Väldigt poetiskt i alla fall.
Precis. Så, nästa steg, vad gör man?
Jo, men så sen gör man ju sig redo naturligtvis att dra i fält. Och det gjorde man ju då nästföljande sommar, alltså 1096. Då samlades korsfararna i Konstantinopel. Och här blev väl då den bysantinske kejsaren här, den gode Alexios Komnenos, han blev lite bekymrad över att det var över det här gensvaret som han hade fått. Alltså, korsfararherrens rykte hade väl liksom marscherat före dem och berättelsen om otaliga våldsdåd och plundringar skrämde väl den här kejsaren. Så för att då inte hans eget rike skulle utsättas för diverse illgärningar så förmådde han då de här korsfararna att svära trohetsed till honom, vilket de också gjorde. Och det var en ganska omfattande, vad ska man säga, korstågssvärm, eller vad man ska säga, av frankiska riddare som dyker upp här omkring Konstantinopel i mindre Asien. Det talas ju om hundratusentals människor, alltså till och med så många som 600 000 man har väl nämnts i de här medeltida krönikorna. Även om sentida historiker har väl varit lite mer blygsamma i beräkningarna. Men alltså någonstans mellan 50 och 100 000 människor deltog väl i det första korståget där, 1096 till 1099.
Ja, man får nog läsa de här höga siffrorna som att det är ett sätt för dåtidens skribenter att säga att det var väldigt, väldigt, väldigt många som kom. Och det var väldigt många, som sagt, det blir en stor uppslutning här. Och sen då så bryter man upp från, man stannar ju i det bysantinska riket mellan sommaren 1096, våren 1097, så bryter man upp, tar sig över till mindre Asien och sen under hårda strider så närmar man sig då långsamt Jerusalem. Och på kvällen den 7 juni 1099 så står man utanför den heliga staden, som då var en av de mest kraftigt befästa städerna i den då kända världen. Alltså väldigt, väldigt svår att inta. Men man inleder en belägring som drar ut på tiden. Det är sommarhetta, det är väldigt, väldigt varmt. Korsfararna plågas av brist på vatten i den här värmen. Sjukdomar börjar härja. Men man får veta att det finns en del av staden, jag tror att det är i den sydvästra delen, som är lite svagare, där murarna är lite svaga. Och där lyckas man med hjälp av murbräckor och effektiva belägringsmaskiner ta sig in den 14 juli, och en våldsam massaker genomförs då på stadens invånare. Ganska otäcka ögonvittnesskildring, kanske också överdrivna, men dock där det står att korsfararna vadade med blod upp till ankelknölarna i Jerusalems gränder. Hur som helst, det blir i alla fall en väldigt blodig historia.
Men det är väl alla muslimska och judiska invånare som mördas helt enkelt?
I princip, ja.
De kristna har väl marscherats ut redan,
ja,
under belägringen, just det.
Och nu har man då intagit Jerusalem, det var därför man kom, och nu gäller det att försvara det som har vunnits. Och det här blir ju ett problem därför att de flesta av de här riddarna som deltog i det första korståget, de har ju gjort vad de kom för. De har ju liksom tagit kors på sina kläder, de har befriat Jerusalem och de heliga platserna, de återvänder ju hem. Och det här skapar ju ett ganska stort militärt svaghetstillstånd i Outremer, det här korsfararriket då, som grundades enligt europeiskt mönster. Och det är ju mot den bakgrunden som vi ska se skapandet av tempelherreorden, eller tempelriddarna som de kallas för. Men också de andra andliga riddarorderna som skapas i Jerusalem ungefär vid samma tid, till exempel tyska orden. Och därmed så är vi tillbaka där vi började, alltså i den heliga gravens kyrka juldagen 1190. Vad var tempelherrarna för några? Hur såg deras verksamhet ut? Vad händer efter 1119?
Ja, jag menar så, till att börja med började de väl jobba ganska hårt med olika typer av inomkyrklig, vad ska man säga, lobbyverksamhet. För de måste ju få den här orden godkänd i Europa också. Och där jobbar de stenhårt gentemot den här Bernard av Clairvaux, alltså den här berömda klosterreformatorn.
Alltså cisterciensernas överhuvud.
Ja, precis, precis. Så man fick honom att skriva en slags klosterregel, alltså en ordensregel för de här tempelriddarna, som då var, som jag förstått saken, var löst baserad på den gamla benediktinska klosterregeln då, med vissa tillägg. Alltså det var mer militär version förstås. Men alltså, det var ju i grund och botten var ju tempelriddarna en slags krigarmunkar. Alltså, de levde ett enkelt liv i bön och världslig försakelse då de inte utförde sina militära plikter. Så tror jag de stadfästes där i, vad var det? Någon gång i slutet av 1120-talet, 1129. Och 10 år senare då så ställdes då den här orden då direkt under påven i Rom. Men alltså det var ju alltså en slags militär munkorden där medlemmarna liksom skulle avge då som ett tystnadslöfte. Celibatskravet var absolut. De steg upp väldigt tidigt varje morgon och inledde dagen med bön. Laudes är väl namnet på den klassiska morgonbönen. Och så var liksom hela dagen uppbyggd efter den här tidigärden, kallar man det för. Det klassiska böneprogrammet som slutar då sent på kvällen. Och när man inte ägnade tid åt bön så ägnade man sig åt, om man då ingick då i krigarklassen, riddarklassen, så ägnade man tiden åt militära övningar. Alltså för de var väl indelade i klasser, va? Alltså det var både riddare, väpnare, präster och tjänare. Men alla ingick i det där hårda böneprogrammet, även riddarna.
Men det var egentligen bara de riktiga riddarna som fick bära den här klassiska ordensdräkten som vi känner igen, inte minst på populärkulturen, den här vita dräkten med det åttaflikiga röda korset. Så att beskriva tempelherrarna som krigarmunkar, det tycker jag är rätt så träffande. De lever munkliv men är också då samtidigt ett militärt elitförband som skulle skydda pilgrimer och vakta de heliga platserna. Och den här orden blir ju väldigt populär i Europa. Det här gör den också rik och mäktig. Det blir populärt att donera jordegendomar till den. De får stora innehav av mark. De driver kvarnar, de håller marknader. De finns ju representerade i många större europeiska städer. Vi har fortfarande The Temple i London som minns om tempelherrarnas verksamhet. The Temple i Paris. Vi har Tempelhof i Berlin med mera. Och en del av de här tempelherrarna som finns i Europa har ju aldrig gjort krigstjänst egentligen, utan blir ju egentligen, vad ska kalla dem för, om inte krigarmunkar, så bankirmunkar, som helt enkelt sköter den finansiella verksamheten. Och de blir ju viktiga liksom som bankirer, som många världsliga härskare lånar pengar av helt enkelt. Så när de är också då en militär maktfaktor i högsta grad i Outremer, där det finns ungefär 20 000 riddare som mest. Och enligt feudalt mönster så är de också utplacerad med vissa borgar runt om i det här området som kontrolleras av europeerna. Men här finns det ju också då, det är ju inte bara riddare utan det är ju vapensmeder, det är hovslagare, det är stenhuggare och det är hantverkare av olika slag. Så man kan väl säga att tempelherreorden är inledningsvis, i alla fall under ett par hundra år, en mycket framgångsrik orden som blir rik och mäktig, men det här gör ju också att orden skaffar sig fiender. Och det finns väl en hel del saker som gör att tempelherrarna just skaffar sig fiender. Vad är det som gör att man bemöter dem med misstänksamhet?
Ja, men det är lite olika saker. Alltså dels handlar det om själva tystnadslöftet här som ju var ganska absolut. De var ju väldigt hemlighetsfulla och förtegna om vad de egentligen höll på med. Och det gjorde väl att människor blev ganska misstänksamma gentemot tempelriddarna. Alltså även då kyrkliga potentater och kanske då inte minst världsliga potentater. Alltså olika kungar och så vidare. Och det förstärktes ju egentligen bara då att de faktiskt också blev ganska mäktiga, alltså både politiskt och ekonomiskt. Alltså du nämnde det här med att de fungerade som en slags bankirer. Alltså de samlade ju på sig enorma rikedomar och lånade faktiskt ut pengar då till både kungar och adelsmän som det liksom som stod i skuld till tempelherreorden. Plus alltså många världsliga makthavare var faktiskt skyldiga orden stora pengasummor. Det gällde då inte minst den här franske kungen Filip den Sköne som vi ska prata om alldeles snart. Och sen tror jag väl också att alltså under 1200-talet så börjar väl också korsfararrörelsen liksom att förlora lite momentum i största allmänhet. De här olika religiösa festerna faller ju liksom ett efter ett under loppet av 1200-talet. 1291 så faller det här festet Akko, som gör att tempelherrarna faktiskt tvingas då lämna det heliga landet och istället då slå sig ner på Cypern. Så det är en massa liksom militära motgångar som gör att de är inte längre den här framgångssagan i slutet av 1200-talet som de var då under 1100-talet. Men sen tror jag som sagt också att korsfararidén har liksom börjat misskrediteras lite grann. Det är ju redan det där, visst är det fjärde korståget där alldeles i början av 1200-talet som går helt snett. Alltså redan det tredje var ju på många sätt ett fiasko, du nämner han där som drunknar, Fredrik Barbarossa. Men det fjärde korståget kort därefter, det slutar ju med att man plundrar Bysans. Alltså man plundrar Konstantinopel.
Ja, de kommer ju de kommer inte ens fram.
Nej, precis. Man kommer inte vidare. Om man liksom, du vet, plundrar ortodoxa kyrkor och bränner religiösa kristna skrifter och begår övergrepp mot andra kristna. Det är inte längre lika ärofullt efter det att vara en korsfarare, tror jag. De är lättare att misskreditera i slutet av 1200-talet än de var i slutet av 1100-talet.
Ja, i samband med det så förlorar jag också orden popularitet. Det blir inte lika populärt att donera till tempelherrarna som har varit tidigare. För man undrar, jaha, med tanke på hur det går militärt nu i det heliga landet, får vi verkligen valuta för de pengar vi satsar? Och det här gör ju att slutet på 1200-talet blir besvärligt för tempelherreorden. Man hamnar ju då på Cypern. Och det här är ju en ö som, alltså man är inte så stark att man kan dominera den, man kan inte styra den. Och just det här att man saknar en alltså territoriell bas bidrar ju kraftigt till att försvaga tempelherreorden.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Och när vi kommer in nu i slutet på 1200-talet, i början på 1290-talet, får tempelriddarna en ny stormästare. Han som kommer att bli deras sista stormästare, Jacques de Molay. Och han har då varit medlem i den här orden i 30 år. Han vill återupprätta ordens forna ställning i det heliga landet. Och han vill att man ska genomföra ett nytt korståg. Och i det här korståget så vill han att tempelherrarna ska liksom vara förtruppen som inleder återerövringen av det heliga landet. Och han ägnar ganska mycket tid och kraft åt att resa runt i Europa för att söka stöd för sin orden. Han besöker påven, han besöker flera kungar och han är ganska lyckosam när han träffar påven. Och påven låter då utfärda en bulla som stärker tempelherrarnas ställning på Cypern. I korta drag går ut på att de ska ha samma rättigheter på Cypern som de har haft i det heliga landet. Och i Frankrike så har vi då en kung som heter Filip den fjärde. Nu är jag känd som Filip den sköne. Sägs att han var en av de vackraste männen i världen. Han var ljushårig, hade ljus hy. Det råder lite olika uppfattningar om huruvida kungen var, om hans inre andliga egenskaper motsvarade hans yttre
skönhet. Hans inre skönhet var kanske precis, inte lika betydande.
En som inte tyckte det var biskopen i Pamiers som liknade kungen vid en stirrande uggla. Och skrev så här att han var en förvisso vacker fågel, men helt onyttig. Och det där var ju inte speciellt omdömesgilt av honom, därför att biskopen arresteras då 1301. Han anklagas för hädelse, trolldom, kätteri, förräderi, simoni, allt annat obehagligt och döms till döden. Men i början av 1300-talet får ju kristenheten en ny påve i fransmannen Bertrand de Gott. Påvensnamnet Clemens den femte. Vad vet vi om honom? Kopplat till tempelherrarna.
Jo, den här är då Clemens den femte. Han var väl också egentligen ganska tänd på den här idén om att man skulle inleda ett nytt korståg då för att återerövra de heliga platserna. Och nu måste jag tänka högt där. Vad skulle det ha varit då? Skulle det vara typ korståg nummer 9 eller 10?
Det hade nog blivit korståg nummer 9.
Ja, om det nu hade genomförts. Men han ansåg ju då att det här korståget borde ledas av den franske kungen, Filip den sköne. Som då brottades med svåra ekonomiska problem. Men påven lovade att satsa en tiondel av kyrkans inkomster i Frankrike för att liksom kunna förverkliga de här planerna på ett korståg. Och Filip var väl inte helt otänd på den här idén. Han tyckte att det var rätt bra egentligen, att det skulle liksom stärka hans prestige. Och här ska man väl kanske också nämna då, lite i parentes, att Filip, vars inre skönhet som sagt var kan diskuteras, han hade ju varit i en ganska långvarig konflikt då med den katolska kyrkan, alltså med den tidigare påven Bonifatius den åttonde. Alltså det var en ganska svårartad maktkamp om auktoritet och så vidare. Och han ansåg att det var han som borde leda det här korståget och inte påven. Kungen ville väl gärna själv bli då stormästare för tempelriddarna i en sammanslagen version, va? Där man skulle slå ihop tempelriddarna med johanniterriddarna, alltså de man idag kallar för malteserriddarna, hospitalierorden, och att han då skulle vara ledare för liksom hela projektet. Och därigenom så uppstod det då en ganska djup klyfta mellan då både kungen och tempelriddarna och kungen och påven.
Precis, för det här kan ju Jacques de Molay inte tänkas att acceptera. Han träffar ju påven i Poitiers 1307 och man diskuterar det här korståget. Men bland annat då så tar man också upp en del av de här anklagelserna som har börjat komma mot tempelherrarna för, ja, för blasfemi, för homosexualitet och allt detta. Och Molay ber att få tillstånd att undersöka det här lite närmare. Finns det någon sanning i det här? Och då säger påven, visst, gör du det. Och sen reser Molay vidare till Paris. Och här förstår man att det är någonting som håller på att hända. Han deltar i en hedersvakt i samband med en begravning när kung Philips svägerska begravs. Och följande dag, den 13 oktober 1307, arresteras han i tempelherreordens högkvarter i Paris.
Just det. Och rätta mig nu om jag har fel, men är det inte härifrån den här idén om fredag den 13 som en särskild olycksdag kommer ifrån?
Precis, här har vi det. Därför är fredag den 13 en dag man ska akta sig för. Det var då tempelherreorden förråddes.
Just det, den ursprungliga fredag den 13, eller vad man kan säga.
Men det här visar sig att det här sker inte av en slump, utan det här är någonting som franske kungen har redan flera veckor tidigare planerat det här väl. Han skickar ut befallningar till fogdar och säger att alla tempelherreorder, alla riddare i den här orden som finns i Europa ska gripas. Och de anklagas för en lång rad olika brott, och de här brotten som Jacques de Molay ville undersöka tidigare. Alltså det handlar om sodomi, blasfemi, djävulsdyrkan, avguderi, you name it.
Ja, och jag, som sagt, jag har ju läst någonstans då att de här anklagelserna som nu riktades då mot tempelherrarna, att de ingick i någon slags här smutsig dossier med smutsiga anklagelser som Filip den Sköne redan då på 1290-talet då hade börjat samla ihop mot påven Bonifatius den åttonde. Alltså han hade haft det här liggande ett tag i sin skrivbordslåda.
Och nu kommer det här upp helt enkelt.
Ja, precis.
Och som sagt, mängden med tempelriddare arresteras. Deras ordens tillgångar beslagtas naturligtvis. De är jätterika. Det här finns ett gott ekonomiskt incitament i detta. Men problemet är att kungen får inte agera så här. Därför att orden lyder ju direkt under påven och har gjort just så gjort sedan slutet på 1130-talet. Och påven säger ju till kungen att du saknar jurisdiktion över mina riddare och du ska låta bli det här. Men det har han ju inte mycket för. 138 tempelriddare ställs inför rätta i Paris. Och de erkänner ju de här brotten de har anklagats för. Och det har ju att göra med att de har blivit svårt torterade. Och en av dem som erkänner sina brott är ju Jacques de Molay. Han erkänner ju allt egentligen utom sodomi, alltså homosexualitet. Men väl då att han ska ha förnekat Kristus och spottat på en avbildning av frälsaren i samband med antagningen till orden, att det här då ska ha varit en del av de här hemliga antagningsritualerna som man inte ville prata om. Så hur agerar påven då?
Ja, men han skickar ju då tre kardinaler till Paris då för att skaffa sig en bild av det inträffade. Och det här träffar de ju då de Molay, som faktiskt då tar tillbaka sin bekännelse. Han sliter upp skjortan och visar då alla de här märkena han har efter den här svåra tortyren. Och det är många andra tempel här som tar tillbaka de här bekännelserna också. Men kungen ger ju inte upp. Han skriver ett brev till påven där han då hotar med att anklaga påven för samma grova brott och försyndelser om han då inte gav med sig. Och det här, menar jag, det går tillbaka till den här dossiern med smutsiga anklagelser som kungen liksom hade förberett i närmaste 20 år. Kungen vars inre skönhet som sagt kan diskuteras. Men han förklarade då att fransmännen, den kristna trons mest hängivna förkämpar, själva skulle falla domen. Och han skickade väl drygt, vad var det, 70 tempelherrar till påven då för att de skulle upprepa sina bekännelser för honom. Alltså de var då noga utvalda med deras vittnesmål. De innehöll massa motsägande uppgifter. Man hade till och med då färgen och utseendet på de här avgudarna som de då hade erkänt att de hade tillbett. Och jag menar ju fortfarande att allt det här kommer ju då egentligen då från det här caset som Filip den Sköna hade liksom förberett i ungefär 20 år mot alla de här. Det var ju uppdiktat nästan alltihop.
Men påven bekräftar då den franska kungens version av vad som har hänt. Och han är ju uppenbarligen beredd att offra tempelriddarna för kyrkan. Han anser vara kyrkans bästa där och då. Kungen har också sagt att den som inte griper in mot tempelherrorden, alltså i det här fallet den franska kungen, är då lika skyldig som den.
Just det,
så den 3 april 1311 så läser påven upp en bulla som heter Vox in excelso, alltså rösten i himmelen eller någonting sånt. Som innebär att tempelherrorden blir formellt upplöst. Och då sitter ju de här ledarna, bland annat Jacques de Molay, fortfarande i fängelse. Och han vägrar ju avge något nytt vittnesmål inför någon annan än påven. Men det blir ju aldrig sånt här möte. Utan den 18 mars 1314 så kommer tre kardinaler till Paris för att fatta beslut om hur man ska hantera detta. Och man bestämmer då att de här ledarna ska dömas till livstidsfängelse. Alltså det är den första domen. Men Molay vägrar att finnas i den här domen. Han säger att det här är orättvist. Jag är helt oskyldig. Tempelherrorden är oskyldig. Och att han nu hoppas på Guds rättvisa. Och att få upprättelse för de här oskyldiga anklagelser som har riktats mot honom och ordensriddarna. Och då blir franske kungen fortsatt rasande och kräver att Molay ska avrättas som kättare.
Just det.
Och så sker ju också. Ja. Och redan samma kväll så bränns då Jacques de Molay på bål, en liten ö i Seine, vid tiden för vespen. Och det är då den 14 mars 1314. Men vad hände sen? Därför att tempelherrorden är ju som sagt vad som vi konstaterade full av mystik och full av spekulationer. Tempelherrarnas hemligheter, drog orden verkligen ut eller verkade den i fördolda? Kom några tempelherrar undan? Fick de skydd i Skottland? Det där kan vi prata mer om vid ett annat tillfälle. Men avslutningsvis, det sägs ju att Jacques de Molay ska ha utslungat en förbannelse riktad mot påven och kungen i samband med att han skulle brännas på bålet. Och att han då ska ha förutspått att de innan årets slut skulle träffas inför Guds tron. Och både Filip den Sköne och påven Clemens dör ju också innan året är slut. Finns det någon sanning i den här berättelsen eller den här legenden?
Ja, det skulle det faktiskt kunna göra. Så det finns ju lite olika versioner om vad han egentligen sa. Jag har kollat upp det där. Alltså det finns ju något ögonvittne som säger att de Molay faktiskt har sagt någonting om att Gud skulle hämnas hans död på det mest fruktansvärda av sätt inom kort. Men alltså förmodligen har det här mer utbroderade, utsmyckade varianten då med det här att de ska dö innan året är slut, både kungen och påven, det har förmodligen då tillkommit i efterhand, alltså när det stod klart att både kungen, man liksom hade facit på hand, alltså senare under det här året, alltså det var väl egentligen bara några veckor efter de Molays död på bålet där, så dog i påven då efter en längre tids sjukdom, jag tror det var i april 1314. Och sen senare under hösten så dör kungen då av en hjärnblödning i samband med ett jaktsällskap.
Men det kan ju också vara så att det här var en passande berättelse att sprida efter det då att Molay verkligen har dött. Och det här har då inträffat inom ett år och då fungerar det här bra. Så, ja, men kommer ni inte ihåg att Molay sa detta och detta? Och så blir det här, de här dödsfallen bekräftade då kanske någonting som aldrig har inträffat.
Precis, det låter absolut inte orimligt.
Men det är ju spännande, för du säger lite grann om den här laddade betydelsen som tempelherreorden har, både i myt och verklighet får man säga.
Ja, ja precis, för de har ju fått ett ganska mäktigt efterliv då, alltså inte minst då som myter där, och det är väl, är inte den fas som liksom inleds, det inleds liksom en ny fas där kring 1700-talet va, då liksom det här så ordensmystiken verkligen tar fart igen i Europa, alltså frimureriet och sådana saker.
Precis, och inte minst kopplat då till frimureorden och de här som kallas för riddargraderna i frimurorden som går direkt tillbaka på legender kopplade till tempelherreorden och korstågstiden.
Precis, men alltså redan då efter då tempelherreordens upplösning så började det snacka om att de skulle ha haft någon slags, alltså att de flydde och att de hade med sig någon slags skatt. Kanske den heliga graal, kanske självaste förbundsarken. Alltså man har den där kopplingen till kung Salomos tempel i Jerusalem som gör att det blir en ganska, det här mysteriet blir ganska nervkittlande och får en koppling till det gudomliga. Även i Danmark finns det myter om det här. Alltså man säger att de här rundkyrkorna på Bornholm är skapade då av tempelriddare i exil som då ska ha gömt någon slags religiös skatt i det innersta heliga. Kanske till och med den heliga graal eller något sånt.
Det här är oerhört spännande, så tycker jag att vi ska återkomma till vid ett annat tillfälle.
Ja, men strålande. Ja,
tack för idag Andreas, jättespännande.
Tack, vi ses. Ja. Hej då.
Hej, hej.
Hej, hej.
Vi tackar programledarna Olle Larsson och Andreas Marklund. Kontakta gärna Olle och Andreas på ovantad@historia.nu. Vi läser allt, men hinner kanske inte alltid svara.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight. and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
I ett litet torp i Sörmland skrev författarparet Moa och Harry Martinsson några av svensk litteraturs stora klassiker. I efterhand har Moa hamnat i Harrys skugga, men i en ny bok framträder de bägge i helfigur, bundna till varandra genom passion och litteratur. Paret förde en litterär dialog som utvecklade de båda även efter den turbulenta skilsmässan och tills döden skilde dem åt. Vi drabbade samman med våra ödens hela bredd är litteraturprofessor Ebba Witt-Brattströms hjärtslitande dubbelbiografi över paret Martinsson. Vi drabbade samman med våra ödens hela bredd är utgiven av förlaget Historiska Media. Ljudboken finns tillgänglig hos streamingtjänster som BookBeat, Storytel och Nextory. Beställ den fysiska boken på förlagets hemsida historiskamedia.se eller köp den i en bokhandel nära dig.